Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Radio Play.
Hej, du lyssnar på Freakshow, en samtidskommenterande podcast från Bauer Media. Jag heter Messiah Hallberg, Jakob Ökvist är med på länk också. Välkomna mig också hit som vanligt, JVL. Hej!
Hej, kul att vara här igen.
Hej!
Cold Open kallas det här, vi bara går rätt in för jag måste bara bolla lite snabbt. Jag vet inte, det är en annan podcast här, en annan podcast i humorsegmentet. Eller är det humorsegmentet? Det är där jag väcker kanske ett litet... frågetecken som har varit i blåsväder. Det är då min vän Ola Söderholm som har en podcast som heter Stormens öga.
Utveckling, va?
Stormens utveckling heter podden.
Ja. Men de hamnade i Stormens öga.
Ja, de hamnade i Stormens öga. Ja. Tack Jakob att du räddade mig. Nej, men han hade en prata i förra veckan och jag tror jag vet vad det beror på att han har hamnat i Stormens öga. Jag tror jag vet vad det beror på att han har hamnat i lite trubbel, för det gjorde han. Han sa då, han hade en prata om coronasjukan, coronaviruset. Mm. Och så sa han, Ola Söderholm då, att påfallande många av kritikerna i Sverige är sådana som har invandrarbakgrund eller judisk bakgrund. Typ Wolodarski eller Göran Rosenberg.
Mm. Ja, pinpointade vilka som kritiserade mest.
Ja, han hade en tes liksom som han ville försöka föra fram. Och det här har ju då tagit fart. Det börjar med att DNs chefredaktör Peter Wolodarski gick ut och skrev på sin Twitter att vad är det här? Antisemitism i en Aftonbladet podcast. Är det här verkligen rimligt? Och sen gick Göran Rosenberg ut och sen gick då Svenska kommittén mot antisemitism ut. Och de vill man inte ha efter sig. Alltså man vet när man ser, alltså om man kollar på sin mobil... Och så går man in på hitta.se så kollar man vem är det nu som har ringt. Och så står det bara, det är Svenska kommittén mot antisemitism.
Det var ju ändå en kommitté man inte riktigt visste fanns innan.
Nej, men det är också man vill inte att den titeln poppar upp på mobilen.
Nej, många får knacka på min dörr, men just den kommittén.
Jag tänker att den kommittén är bra på att hitta antisemitism också.
Man skulle kunna säga att det är själva roten till deras existens.
Ja.
Alltså, ingen antisemitism, ingen svensk kommitté mot antisemitism.
Nej, då får de ju lägga ner.
Nej, precis.
Ja, då får de bara sätta upp en sån stängt mellan hägg och syren lapp. I alla fall ordförande Svante Weiler är upprörd och... Det är ju ett problem här som jag ser som de hade kunnat lösa tydligare om man har lyssnat på den podcasten någon gång. Det är en mycket bra podcast, men Ola är ju en seriös man, väldigt rolig, en av Sveriges roligaste, men ibland lite seriös. Och så när man skiftar så där lite fokus i en podcast som ska vara humorpodcast men som ibland kanske går över mer till någonting annat. Och sen så blir det lite humor. Jag tror inte att folk alltid hänger med. Det som framförallt händer också när man flaggar för en sak men sen kanske leverera någonting annat, är att man får in en hel del andra människor i dörren som man kanske inte vill ha in i sin butik.
Mm.
Alltså, det är väldigt viktigt.
Fel målgrupp.
Ja, alltså det är väldigt viktigt att man får in rätt människor. Om du driver en restaurang så är det väldigt viktigt att du får in rätt människor. Man vill inte ha in folk vana vid en viss typ av klass och stil, en viss typ av standard. Alltså om du får in en person van vid en fine dining-krog på din kvarterspizzeria, San Remo.
Ja.
Ja. Om du bara får in en sån person med en helt annan klass och stil och bakgrund, då kommer du inte dröja länge innan hen frågar, ursäkta, räkorna här på er pastarätt, fettuccine alla mamma rosa, vad är det för skampi? Är det verkligen ASC-märkta jätteräkor det här?
Nej.
Och han försöker då förklara, nej, det här är mamma rosas pizzeria, det här är, de har jag fångat själv här ute i dammen, det, jag har odlat dem själv i min lilla bakgård.
Den är en tuff, ja.
Det är bara väldigt viktigt, tänka att man inte lockar in fel människor i sin restaurang eller fel människor i sin podcast. För jag vet ibland att jag börjar orera lite om seriösa grejer, va? Jag ibland kanske i den här podcasten försöker sätta på mig någon slags tänkarhatt, någon politisk spaning eller någonting. Och då tror jag att det är bra, Jakob, att så fort du drar igång en gungkung till exempel,
Ja, det är bättre.
Ja, men då, du vet, de flyr de där jävlarna. Det är inga, ja, det är inga akademiker som sitter och lyssnar på freakshow. Det är inga,
nej,
inga folk som sitter här och letar efter antisemitism. Det är ganska skönt, tycker jag.
Ja, vi får ju hoppas att den här Svante Weiler, eller han får väl gärna lyssna i för sig.
Jo, fast han skulle aldrig komma in på pizzerian.
Nej, nej.
Alltså, han är ju van vid en annan miljö. Det är ju den typen av människor som man också lockar in när man har en podcast som sponsras av Aftonbladets kultur. Alltså, när diverse kulturarbetare och politiker lyssnar på din podcast, då är det ju också människor som inte är vana vid humor alls. Alltså, det här är ju människor som är omringade av den minst humoristiska mänskliga samvaron som ens går att frambringa. De spenderar ju hela dagarna tills de dör omringade av tråkmonsarnas tråkmonsar.
Ja, du, ja, går hårt åt kommittén här.
Nej, inte kommittén, nej, just, nej. Men
alla. Tänk på när Peter Wolodarski spelar upp ett klipp från Stormens utveckling med Jonathan Unge och Ola Söderholm. Det är lite som scenen i Hair när de där hippisarna går på middag och börjar dansa på borden.
Vilka är hippisarna, menar du?
Vad är här? Det är
Ola och jag, Jonathan. och DN-redaktionen tappar monocken i soppan och så här, svimmar. Vad är det som händer här inne? De hänger i kristallkronorna.
Jag tror att det är bara viktigt att man tänker på vilken publik man lockar in. För jag vet ju vilka personerna är som sitter och lyssnar på den här podcasten. Det är ju tråkiga människor. Det är ju studenter. Det är ju gamla akademiker. Det är ju högskolepoängsmänniskor. Det här är ju... Jag vet ju vilka de här människorna är. Jag har ju själv gått på högskolan. Jag har ju gått på deras olika spex. Ni vet hur det är när tråkiga människor som inte kan vara underhållande eller intressanta om du så skulle rädda deras liv eller sena på varandras byxor och sjunger ABBA-covers iklädda banankostymer och kallar det underhållning.
Alltså, ja, det är den målgruppen.
Ja, men berätta inte för mig om svensk tråkig akademisk medelklass. Jag har sett det, jag har suttit på deras sittningar, jag hatar det.
Ja, jag förstår.
Hela din humoristiska gärning kommer gå åt att bekämpa dem.
Ja, det är inga politiska referenser i övrigt.
Nej, för att det så, och här menar jag också att Ola lite får... Han skulle kunna få skylla lite grann för att det som ordförande Svante Weiler, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, säger i en intervju här. Han får frågan att Stormens utveckling beskrivs ofta som en samtidskommenterande podd och innehåller kanske en hel del satir. Kan man se det här som satir, frågar de Svante Weiler. Och han svarar, denna knastertorra man svarar, det tycker inte jag. Jag har väldigt svårt att höra satiren i deras resonemang. De ägnar 20 minuter åt en ganska torr genomgång av diskussionen kring corona. Det är ingen satir överhuvudtaget i det här avsnittet, vad jag kan höra.
Alltså, han fnissar att, inte alls.
Nej, men jag menar också att man kanske får skylla sig lite själv. Det är ingen som slår på freakshow och tänker så här, är det här verkligen en humorpodcast? Alltså, det är ganska tydligt i anslaget. Däremot skulle man kunna slå på den podcasten och tänka, vänta nu, om det här skulle vara en humorpodcast, varför låter den då som en föreläsning av en antropolog?
Nej, men, nej, men du menar då att Ola vill ha lite det bästa av två världar. Han vill ha det kulturella, han vill ha det humoristiska. Men när det humoristiska går ut över det kulturella, då vill han inte ha problemen som uppstår liksom i kölvattnet av det.
Nej, att komma och hävda humor i en podcast som inte låter som humor och tänka sig att de här människorna, ovana vid all form av humor, ska förstå det. Det är som att försöka förklara för den här borgarbrackan som har ramlat in på pizzeria San Remo att här inne får du ligga lågt med klagomål på räkornas ursprung.
Du får ligga lågt med det mesta, tror jag, i stort sett.
Jag vill bara landa i att jag är så oerhört tacksam för vad vi har för lyssnare på Freakshow. Det är inga jävla akademiker, det är inga högskolepoäng. Det är ju rövaband, va?
Det är ju tiggare. Ja, det var det du ville ha sagt.
Det är ju tiggare längs stadens gränder. Det är ju gäng outcasts. Det är ett gäng luggslitna män och kvinnor som har förlorat allt i samhället och nu har de bara oss att tillbe.
De har fortfarande en podcastsändare eller någon. De har ändå råd med ett gratis, en gratis app som laddar ner podcast.
Verkligen.
Och en iPhone 11.
Ja, så att jag vill bara landa i lite positivt, ett positivt slut här. Tack för att ni lyssnar på Freakshow. Nu drar vi igång veckans avsnitt.
Ja.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freakshow. Ikväll, JBL recenserar basketdokumentären som tilltalar däckförsäljare.
Men mamma, du säger bildäck. Alltså så här, liksom, hur fan spelar man alltid för att vinna då? Alltså, jag spelar alltid för att sälja däcken och att de ska sitta kvar på bilen.
Och Jakob minns hur han fick reda på att barn blev till.
Han är väldigt vig den här. Han lyckas liksom docka sin påle i sin egen mun, så att säga.
Jakob, vet du hur barn blir till? Så 9 månader senare kommer ett barn ur mamma.
Det är fredag, det är freakshow, det är slutet av maj. Jag heter Messiah Hallberg. En gång i tiden fick jag pris för min humor. Numera gör jag podcasts för jordnötter och öl. Och Jakob Öqvist, kan du höra mig?
Jag hör dig trots detta.
Ja, kul. Kul. JVL, du har tittat på en mycket uppmärksammad dokumentär.
Ja, The Last Dance.
Wow.
Den här Michael Jordan-dokumentären på Netflix då, som har ju... Ja, men man kan väl säga att den har verkligen fått genomslag i... inte bara i Sverige, inte bara i USA, utan då kanske i hela världen.
Wow.
Ja.
Och
ja,
den har vält
världen.
Har
ni sett den här?
Nej, grejen är att jag har ju... Jakob, vad har du för relation till basket?
Noll relation till basket, men jag har ju sett varenda sekund av den här dokumentären.
Har du det? För att jag är ju lätt... Jag skulle ju hävda kanske att basket är den tråkigaste sporten som någonsin har... Alltså att... Alltså, det är så här, jag kan förstå ett highlight-paket. Alltså man kan titta en sån här 2 minuters Harlem Globetrotters highlights.
Du gillar också Space Jam.
Ja, men det är den typen av basket som jag gillar. Det här gamla NBA Jam-spelet när folk kunde volta 3 gånger och sen dunka. Men som sport betraktad, man måste vara 2 meter lång. Och jag tycker det är otroligt intetsägande sport. Så ja, att jag har dragit mig från att se den av den anledningen. Sen förstår jag kanske att den har andra kvaliteter.
Ja, men det är ju det, så här, den har ju liksom, det är ju inte bara att det är folk som gillar basket som har sett den, utan den här har ju blivit liksom unisont hyllad av folk som, ja, men inte har någonting, som knappt vet vad basket är.
Ja.
Och jag menar, ja, jag vet inte vad du tycker, Jakob, men jag tänker raljera lite över den här nu, för jag tyckte att den var ganska så här ointressant, själva premissen. Och det jag stör mig mest...
Vad var premissen?
Ja, jag ska läsa här nu en kort beskrivning av premissen. Och det är den här som folk... Och den här säger de också i första avsnittet. Så här slutar liksom första avsnittet. Ungefär med den här beskrivningen då. Men jag läser från Svenska Dagbladets recension som har gett den här då en sexa på sin jävla tärning. Här är premissen då. När NBA-säsongen 97-98 skulle dra igång var Chicago Bulls general manager Jerry Krause tydlig med att det var Phil Jacksons sista som huvudtränare. Och utan Jackson som coach ville Michael Jordan inte fortsätta spela där. När Phil Jackson satte samman spelboken för säsongen döpte han den till Den sista dansen. Ett passande namn då och en passande titel för en dokumentärserie om Michael Jordan. Skulle det bli en sjätte titel för Jordans lag? Åh, vad spännande! Ja. Alltså, den magiska sjätte titeln stod på spel. 5 titlar är ingenting, men 6 titlar, wow! Vilken premiss! Ge de här människorna 12 timmar på Netflix för så vi kan få veta om det blev en sjätte titel. Ja, så bara där stör jag mig. Jag kollar igenom den här då. Och liksom, det är inte bara att jag tycker att den är lite liksom ganska ointressant. Det är mottagandet jag stör mig på.
Den har ju blivit unisont hyllad och även då framhållen kanske som att den som dokumentär kanske ofta blir ibland på ett lite lätt irriterande sätt, att den säger någonting, ja, om basket men också om livet själv.
Ja, om mänskligheten.
Om mänskligheten, och egentligen verkar det som om allting.
Så jag stör mig... Vänskap, rivalitet, ja, den har allt.
Det är så mottagandet har sagt. Och jag går ju direkt efter, jag har sett den här, går jag till Twitter där jag ser hur det är ett klipp då speciellt som delas hejvilt i 2 minuter med Michael Jordan då. Och folk skriver så här, några kommentarer. Det här är det starkaste klipp jag någonsin sett. Försök titta på det här utan att få gåshud. Wow, jag säger bara titta här. Alltså, och då är det, ja, jag har klippt ner det här till 1 minut, tagit bort liksom musiken och så här, men snackade kvar då. Det är ju Michael Jordan.
Vad följer du för folk på Twitter för mig? Wow,
nej, men det
titta
är det.
På det här.
Det här är liksom från samhällets alla vrår kommer man fram.
Alltså, det är Carl Bildt. Och,
ja, men det är Carl Bildt, politiker, det är mellanchefer, det är arbetslösa. Det är liksom allt mellan himmel och jord. Ja, så vi kan väl säga, vi lyssnar på det här klippet som är då det mest liksom delade i år, måste det vara.
Ja, spännande.
Winning has a price. And leadership has a price. So I pulled people along when they didn't want to be pulled. I challenge people when they don't want to be challenged. And I earned that right because my teammates came after me. They didn't endure all the things that I endured.
Michael Jordan is down in pain.
Once you join the team, you live at a certain standard that I played the game. And I wasn't going to take any less. Now, that means I had to go in there and get in your ass a little bit. And I did that. You ask all my teammates, one thing about Michael Jordan was he never asked me to do something that he didn't do. I wanted to win, but I wanted them to win and be a part of that as well. Like, I don't have to do this. I'm only doing it because it is who I am. That's how I played the game. That was my mentality. If you don't want to play that way, don't play that way.
Här börjar han då gråta och måste ta en paus i intervjun. Men vad fan är grejen här? Vadå, han spelade för att vinna?
Ja. Yeah.
Men vad då spelade för att vinna? Och så är det så här, Michael Jordan is down in pain. Jag var skadad någon match liksom. Det är väl alla som... Vadå, jag är lite skadad idag. I foten.
Jo.
Du gör ingen jättegrej av det.
Nej, jag gör ingen jättegrej av det. Jag kanske borde göra det. Men tyckte ni att det här var någonting? Vad är grejen?
Det är ju... Vi har ju pratat om det tidigare. Jag lägger på dramatisk musik på, kanske även när du sitter och pratar om din onda fot, Johan, och det blir lite mer dramatiskt. Jag vet inte om det är hela vägen en 10-timmars dokumentärserie på Netflix.
Nej. Nej, men exakt.
John's Last Dance.
Ja, men också så här, that's the way I play the game. I need a break. Alltså vadå? Han spelade för att vinna och han ville att lagkamraterna också skulle vinna. Jag fattar, vad är grejen?
Är det inte en viss typ av människa? Alltså jag tänker att Alexander Pärleros drar på det här klippet om man inte kan komma med Ida Varg. Alltså då behöver han...
Okej, jag vet inte. Jag ser väl kanske... Jag tyckte väl inte att det här klippet hade någonting.
Nej, gick inte igång.
Jag går tillbaka till Twitter då. Och en kille skriver... Och jag kollar hans profil här. Han verkar jobba på en däckförsäljningsfirma. Och han skriver då... Jag vet ärligt talat inte om några minuter av tv i mitt liv någonsin har resonerat mer med mig eller validerat så mycket av det jag tror på. Fantastiskt.
Man bara, du ska sälja däck.
Man bara, du säljer bildäck. Alltså, så här, liksom, hur fan spelar man alltid för att vinna då? Alltså, jag spelar alltid för att sälja däcken och att de ska sitta kvar på bilen. Jag vet inte.
Ja, men han jobbar fast han är förkyld, förstår du? Han åker dit.
Jo, och de andra kanske på däckfirman så här, nej, nu har vi sålt tillräckligt med däck. Och han bara, if you're in my team... Varför pratar du engelska, Åke?
Ja, exakt. Då säljer vi däck och nu behöver jag en break för att jag blir så tårögd av min egen syn på däckförsäljning. Ja. Och det stör jag mig på. Och sen stör jag mig då på hela medierapporteringen då. Den svenska. Den kanske jag stör mig mest på.
Ja, kring dokumentären kring alltså. Dokumentären. Inte kring Jordan.
Nej, utan kring dokumentären då.
Kan man här, du ska få fortgå, men jag tänker, kan man även här klumpa in att det är en viss typ av människor här som jag tror att man också kan störas på när det varje år där det blir vankas Super Bowl? Att de plötsligt lägger upp någonting sånt. Oh wow, i år har ju 49ers ett fantastiskt nine line defense.
Ja, lite så. De som också la upp så här rest in peace när Muhammad Ali dog.
Ja, alltså, samma kille.
Ja, så
samma
den stora kille. Har dött. Så bara,
mellanchefen på reklambyrån sa, jag har också stungit som ett bi och dansat som en fjäril.
Ja, men...
Det citatet står ju på däckfirman.
När jag tog fram Arlas nya logotyp, då stack jag som ett bi och dansade som ett fjäril.
Ja, men exakt. Och här är då, jag läser Aftonbladets recension, då läser jag lite från. Ska ni säga om ni också stör er på det här?
Mm.
De skriver så här: hösten 1997 godkände Jordan, Jackson och Bulls ägaren Jerry Reinsdorf att ett filmteam från NBA Entertainment fick vara med bakom kulisserna. Det materialet, precis som dokumentärseriens övriga arkivmaterial, är engagerande och underhållande. Men trots det, grejen med The Last Dance är att Michael Jordan, nu 57 år gammal, valt att ställa upp på 3 längre intervjuer. Wow! 3 längre intervjuer. Det är ju, ger den här serien alla Emmys man kan få. Alltså det är väl ingen dokumentärserie någonsin som har fått en person att ställa upp på 3 längre intervjuer.
Wow. Nej, aldrig.
Nej, det är otroligt. Så recensionen i Expressen då. The Last Dance skyr inte heller de svåra delarna som var Chicago Bulls i mitten av 90-talet. I avsnitt 3 berättas Dennis Rodmans brokiga historia, medan Scottie Pippins pengakonflikt med Bulls ledning är ett återkommande ämne.
Mm.
Men va? Vadå pengakonflikt med ledningen? Det har väl jag hela tiden. Det har väl alla. Det har väl däckfirman också.
Troligtvis.
Alltså så här, Scottie Pippen hade en pengakonflikt med ledningen och Dennis Rodman hade en brokig historia.
Ja, men det kanske är därför folk, till och med ändå en mellanchef i Mjölby, kan känna igen sig, för att de också har pengakonflikt.
Du menar att den är cyniskt producerad? Alltså nu gör, alltså så här, Scottie Pippen, han kanske hade större problem än att så här, han ville ha några fler dollar i veckan.
Ja, men är det inte mikro makroperspektiv på det hela då? Att det är en liten del av det hela belyser någonting mycket större och sådär. Mm. Dennis Rodman kan man ju i och för sig hävda, nu har jag inte sett just de delarna, men han var ju där 97, vet jag. Han blev ju då kompis med Hulk Hogan wrestlern, och mitt under NBA-finalen, jag vet inte om det här är med i dokumentären.
Jo, det är verkligen med.
Är det? Så försvann han.
Han försvinner iväg.
Ja. och dyker upp,
wrestlas.
Och dyker upp på WCW Monday Nitro och röker cigarr med Hulk Hogan. Ja. Vilket är en...
Han kallas The Rodzilla.
Ja,
ja, men det här är då de svåra delarna som var Chicago Bulls i mitten av 90-talet. Alltså Dennis Rodman sprang och wrestlades. Ja, och att han hade väl sex med Carmen Electra i mittcirkeln också eller något sånt där.
Ja, det var ju svajigt.
Ja. Nej, men så min poäng är bara så här, om ni inte har sett den här, by God, ser den inte. Och läs framförallt inte medierapporteringen. Man blir knäpp.
Men du gillar den, Jakob.
Gör du det?
Älskar skiten.
Okay,
fan, ja. Vad fin den är. Uh-huh. Säger mycket om människan. Freakshow är denna vecka presenterade i samarbete med Biltema och deras nya giv Köp och hämta, som är väldigt smidig och väldigt enkel att använda, Messiah.
Ja, på Biltema så man kan ju sitta och bläddra i en sån gammaldags katalog också. Eller så går man in på hemsidan och ser hur mycket olika grejer de har så här inför sommaren. Du vet, det är trädgårdsprylar, studsmattor och tält och sånt där. Och sen hittar du det du vill ha och då går du in på hemsidan, hittar dina varor, väljer varuhuset där du vill hämta varorna. Du klickar, betalar, allt det där. Och sen 2 timmar senare så har de den då färdig åt dig, paketerad i butiken du har valt.
Ja, men jag gillar ju att gå i butiken och känna och klämma och vara en del av gemenskapen. Men om man inte har den tiden, om man inte har den liksom chansen att ta sig till, då är ju det enklare att gå in på hemsidan.
Ja, precis. Så att egentligen skulle man ju kunna säga att det här att du gillar att gå runt och klämma och känna, ja, och så här, det är ju egentligen helt irrelevant just för den här nya...
Ja, men jag bara berättar lite om mig själv. Att jag gillar klämma, lyfta, dra, dofta. Jo. Men det är jag.
Ja, det är du, ja. Precis. För resten av oss så är Köp och hämta Biltimmas nya tjänst kanon. För man slipper ju då bara gå och strosa planlöst i butiken om man till exempel har ett riktigt jobb eller någonting. Eller något
sånt. Ja, det finns ju folk som har.
Så tack Biltimma för att ni stöttar Freakshow. När jag tänker på folk som verkligen kan kanske hitta något lite sånt där, ja men en sägning, ett citat, någonting som säger någonting mer om livet självt, om mänskligheten. Då tänker jag på dig, Jakob Öqvist.
Ja, jag förstår nästan det.
Ja.
Det är inte sällan jag kommer med starka saker, stark tobak i den här podden.
Nej, verkligen. Jag tänkte just det, man pratar om de här budskapen som pumpades ut i basketdokumentären. Det verkar ju ha tilltalat människan långt ifrån basketplanen också. Och lite så är det väl med dina sägningar och dina citat.
Ja, men jag tror det är lite som när jag såg, jag tror jag var 13 år när jag såg Döda poeters sällskap med Robin Williams och han sa carpe diem. Och jag tänkte, fan betyder det? Så googlade det. Åh herregud, man ska alltså leva i nuet, här och nu, there is no tomorrow. Och så har jag levt så sedan dess.
Vem hade kunnat tro det när de spelade in den filmen, när Robin Williams kliva upp på bänken och skrek carpe diem, att det här uttrycket kommer sen sitta uppsatt på olika sovrumsväggar i olika Mexivillor i Borås. Det hade man inte kunnat...
I olika svanktatueringar på programledare på Energy. Ja, nej, men det är märkligt. Jag har ett citat här nu, jag ska bolla med er. Men jag tänkte vi skulle börja med lite musik för att liksom verkligen få en stark start på det här.
Ja. Vad pågår här?
Där hör ni.
Vad var det?
En gång i ingen gång sjunger Björn Rosengren.
Rosenström.
Nej, det var han. Rosengren, det var han.
Inte den förra arbetsmarknadsministern.
Som åkte dit på någon porrklubb. Ja, han borde ha sjungit det. Han skrev under på kontextet.
Ja,
en gång, ingen gång. Nej, men det här har ju aktualiserats lite nu i dagarna med diverse olika feltramp.
Just det.
Jag behöver inte nämna några namn, men jag har liksom gått tillbaka och tittat på mig själv och hittat 2 tillfällen i livet när jag har gjort en sak som jag tänkte att var det här en gång ingen gång och varför lärde jag mig den läxan?
Ja, vad spännande.
Det ena var när jag snattade för första gången i livet och det andra var första gången jag såg porr på riktigt.
Alltså riktig sån jämla...
Ingen fjolporr.
Ja, ingen bubblig tidning i någon koja i skogen, utan det här var...
Oj.
Bam, bam, bam.
Oj, oj, oj.
Det första... Men vi kan börja med snatteriet då. Det var...
Låt oss börja där.
För jag snattade nämligen bara en gång i hela min uppväxt, vilket kanske är lite ovanligt. Det är väl någonstans i mellanstadiet man börjar snatta, är det inte det?
Jag gjorde det, minns jag. Jag minns att jag hade en perfekt strategi som nu i efterhand framstår som helt obegriplig. Alltså,
men det var genial då.
Ja, jag var helt övertygad om att det här kan de ju inte se igenom de jävlarna, va. Jag gick in
lurat system.
Ja, det lurat system. Nej, men alltså, det var som att jag riktade den här lilla ljuskäglan från fängelset bort från mig, så långt bort från mig som jag kunde komma. Jag gick in och fyllde min ryggsäck med diverse godis. Gick ut genom kassan. Men då, här är snilleblixten då. Precis innan jag lämnar butiken så går jag fram till kassörskan som står där kanske och hjälper någon annan kund. Så sa jag: ursäkta damen, jag vill bara vara tydlig med att jag har inte handlat någonting. Och sen gick jag.
Du sa inte, jag har inte snattat någonting.
Nej, jag ska inte ha någonting idag.
Du gick ut, jag förstår.
Alltså, så att, förstår mig, vilken kriminell, vilken snattare skulle ha modet, iskylan, och gå fram och bara markera att idag var jag bara inne och tittade på matvarorna. Idag...
Det var allt.
Maten som jag ska äta idag, den är redan i mitt kök. Jag ville bara titta inför kommande inhandlingar.
Jag tog mig en runda.
Du var en synnerligen känslokall snattare. Du är en sån där som blir seriemördare senare i livet. Alltså det börjar med...
Ja, det där var iskallt.
Ja, det är också lite så här, du går fram och verkligen vill se ditt brottsoffer i ögonen. Liksom. Alltså, det är det viktiga. Det är så här, godiset, det slängde du när du kom ut. Det viktiga var att få se brottsoffret i ögonen.
Ja, precis. Det handlar inte så mycket om godis. För mig handlar det bara om makt. Snatteri handlar väldigt lite om godis och väldigt mycket om makt.
Vilken sympatisk egenskap.
Ja, men är inte det här lite som när man hittar att mördaren ofta är den första på plats på mordplatsen när polisen är där och säger: vad är det som har hänt här?
Jo, men man tror ju nu att den eventuella Palmemördaren då, att han var det bästa ögonvittnet eller första ögonvittnet.
Du skriver under på Skandiamannen, du förstår precis
att, känslan.
Ja, medan andra säger så här: men Skandiamannen, skulle han verkligen stannat kvar och agerat vittne om han hade skjutit Palme? Men så här bara, självklart, det är så man gör.
Skandiamannen gick fram till polisen och sa: ursäkta damen,
ja,
idag
har jag inte mördat någon.
Om man hittar de här gamla övervakningsfilmerna från ICA i fältöversten på Messiah 11 år, så hon kassörskan kommer få en chock när hon ser inringat att det är du. Det var ju han. Han var ju alltid framme och var så trevlig och tittade med ögonen och sa: idag blir det inget, fröken.
Jag blev sen då avskräckt av en ganska, han var inte kristen, men han kändes kristen. Jag hade en kille i min klass som heter Carl Wahlstam, som en gång innan träslöjden tryckte upp mig mot väggen och med en väldigt myndig röst för en 11-åring sa: du vet vad det här gäller.
Oj.
Du vet hur det här kommer att sluta. Jag kommer blunda nu och gå härifrån, och sen så gör vi aldrig om det här. Och det var alltså som att få en uppläxning av en präst.
Han visste vad du hade gjort?
Ja.
Jaha.
Jag vet vad sådana som du håller på med.
Ja, och han visste också vad det skulle leda, hur han kunde göra det när han var själv 11 år. Men han hade väl varit med om en del skit, va? Han hade väl sett hur det började med en japp. Och sen så slutade det med heroin någonstans.
Det slutade med Palmemordet.
Men för fan, vad ditt började starkare med att du fyller en hel ryggsäck med godis och går fram och liksom tokstirrar brottsoffret.
Men godiset var inte, det var inte det viktiga.
Nej, det viktiga var
han gillade inte ens godis. Det var makt.
Jag makt över andra människor. Ja, men jag åkte ju dit första gången. Det var kanske därför som just jag menade att... Därför blev det bara en gång. Det är det som är det tragiska. För att jag har tips då till alla som tänker snatta. Nu har ju Messiah gett ett tips. Mitt tips var, jag har tre punkter man ska tänka på. Nummer ett: var inte helt ensam i tobaksaffären där du ska snatta.
Nej.
Alltså, det var bara jag och han som ägde tobaksaffären som bara hade en person att följa med ögonen, som då planlöst gled runt i den här lilla tobaksaffären.
Och sen är inte på din sida.
Nej, det var ingen bra start. Två: skäl inte en prasslig isglass. Det var en så kallad jelly split. Den tror jag inte ni kommer ihåg. Men den var in i en sån här jävla märklig foliepapper som prasslade nog enormt när man liksom försökte trycka ner den i framfickan.
Skulle ha upp en glassbox också då? En frysbox?
Ja, men vad fan som helst. Men en... Du ska upp med boxen, upp med den prassliga glassen, ner, och han stirrar på mig hela tiden. Jag hade ju ögon i nacken. Och så ställde jag mig sen i kassakön, varpå han sa: ska du betala för den där? Han hade sett hela liksom upplägget. Så han kom runt och liksom tryckte upp mig mot väggen, slet glassen ur handen på mig. Du får aldrig mer handla i den här tobaksaffären. Så där blev det verkligen där vart det en gång är en gång. Varför? Jag blir liksom verkligen bränd för livet.
Men varför trycker alla upp mot väggen? Alltså, är det bara här samma kille som tryckte upp Messiah mot väggen?
Nej, det tror jag inte, va?
Nej, det här var en farbror som ägde en tobaksaffär i Barkaby på 80-talet.
Ja, det här kan omöjligt varit min 11-åriga kompis från
90-talet.
Det skulle vara en högst otrovärdig situation. Men,
nej, den tror vi inte på.
Men varför ställde du dig i kassakön?
Nej, men jag tänkte, jag var inte så iskall som det att jag bara kan säga, jag ska inte handla något. Jag tänkte jag skulle fråga efter något som de ja, inte
var,
har.
Ja, men då så, det var ju lite samma strategi som jag hade.
Men du skulle ju bara gått ut ur butiken.
Ja,
men
ja, idag blev det inget.
Men du var inne på samma spår som jag, att du avledar misstankarna. Inte kan en person som precis har begått ett brott stanna kvar och bara cirkulera på brottsplatsen.
Ja, fast misstanken är ju starkare mot mig när han har sett mig öppna glasskiosken, ta upp en glass, stoppa den i fickan och gå fram och säga jag ska inte ha något.
Men stoppade du glassen i fickan?
Ja, vad ska jag stoppa den? Jag ska ju sno den. Ja, jag måste gömma den.
Ja, jag förstår. Jag tänker, svårt att få ner den, men det kanske inte var jeansfickor.
Jo, det var jeans, så att det var ju knöggligt. Så jag tror den stack upp.
Det här är ingen glass. Det är bara en pojksnopp.
Pojke som är väldigt glad att se dig här. Ja, men då kommer vi in på den porrsidan. Kommer ni ihåg första gången ni utsattes för pornografi? Eller utsattes, man råkade få se.
Utsattes, ja, det är ett starkt ord.
Utsattes, då får man ju en bild av en snuskig äldre farbror som bara så här, tejpar fast den i en fåtölj med att de tvångsvisar timvis.
Och liksom håller upp ögonen som så här Clockwork Orange. Som trycker
men det var, så var det lite för mig. Men jag tänkte om ni hade en varmare...
Nej, jag minns inte när jag utsattes.
Var det tobakshandlaren som gjorde det?
Nej, det här var en dansk släkting. Men för att man hade hört, man visste väl att det fanns något som hette, eller att vuxna gjorde något som man inte kände till. Men att se det bildsättas på en film var ju något helt annat.
Det närmaste jag kan komma att utsättas, det var ju inte på, det var mer en live sex show. Men det förstod jag 20 år senare. Jag vet inte om, jag hade ju en kompis som...
Ja, du fick inte se porrfilm, du gick rakt på livesex.
Nej, men jag såg det inte, jag bara hörde det. Vi var då i... det här var då en kille som heter... och vi var nere på hans landställe på Österlen. Och det var en sån gammal skånelänga som hade olika kryprum liksom mellan väggarna. Det är lite svårt att förklara, men man kunde liksom krypa in i små håligheter längs vindsgångar och sådär. Och då kunde man...
Skärmigt.
Ja, verkligen. Men då fanns det liksom som en liten gång som gick in då, som man hamnade precis bakom hans föräldrars sovrum. Så man kunde liksom höra allting som pågick där inne. För det var bara... det var som att man stod där, men man var liksom... vinkeln var lite avig, så man var inte synlig, men man hörde allt. Och så sa han, kom ska du få höra. Kom ska du få höra vad rolig mamma låter.
Oj. Och du, vad gör hans mamma inte som är så kul?
Jag förstod det här för typ 2 år sedan. Var så på.
Men du förstod ingenting då?
Nej, jag förstod ingenting heller när jag var 25 eller 30.
Inte när du var 34 heller.
Det var först när jag var 34 som jag väntar nu. Jag tror inte att hans föräldrar, för det han sa var... Lyssna vad rolig mamma låter. För att hon tycker det är så himla skönt, berättar hon, när pappa masserar henne.
Ja. Det var det de har sagt till...
Ja. Och sen ville han då sprida den här härliga massagestunden vidare.
Sprida massageljudet vidare.
Ja, massagets evangelium.
Ja, men jävla...
Det är nästan lite... Det är inte sjukt, men det finns ju något... Att han ligger och smyglyssnar för att höra
sommar
hur
efter sommar.
För mamma och få massa... Alltså det är ju lite läskigt nästan.
Nej, men medie att det är en otroligt obehaglig syn. Och så tänker man också... Föräldrarna där, de visste ju att,
men var
att
det jag hade på åkt,
ja. Jag var ju där som gäst, och då kan då inte pappa och mamma hålla sig. Alltså gick de igång då på att det fanns en...
Vi hör
att det fanns en gäst. Ja, men... mamma och pappa, får jag ta hit en gäst? Ja. Gärna.
Du vet vad det betyder, mamma? Berit.
Ja.
Då passar vi en gäst.
Ha lite massage.
Nej. Är det en gäst här? Då vet du vad det innebär. Kommer för en sån skyld massagestund utanför.
Massagestund tisdag klockan 14.
Men det måste ju också ha varit så för din kompis att några år senare så gick den där massagen, han låg och bildsatte till det här ljudstönande. Alltså, till slut måste han, nu han är 17, så här, nej men vänta, det är fan ingen massage.
Nej men det måste ju också, när det gick upp för honom, att han hade spenderat timmar av sin ungdom till att ligga och lyssna på sin mamma blir påsatt av pappa. Det måste ju vara en, det måste ju vara en speciell...
Men gud, vilken insikt.
Ja.
Hur gick det för honom
så att han
livet?
Också kom ihåg att han har tagit med varenda kompis ner och sagt, nu ska vi lyssna.
Mamma har det så skönt.
Men det är också intressant, för då tänker man att han har någon gång hört det, tagit upp ljuden, och att hans mamma då har sagt, jag förstår
det. Massage.
Det är så himla skönt när pappa masserar mig.
Ja, det var jävligt smart påsekommet av en mamma att säga vid frukostbord. Vad var du lät i natt, mamma? Jaha, nej men det var bara pappa som gav massage. Alltså det är jävligt snabbt.
Ja, och han köpte det ju uppenbarligen.
Ja, och så mycket att han nu vill sälja massagetjänsterna till andra vänner.
I alla fall massageljudet.
Du kanske kan få en massage sen när mamma är klar. Nej, tack, det är bra.
Tackar, han har ju traumatiska minnen för ändå.
Jo,
förhoppningsvis har han inte insett det.
Nej, men kan inte vänta 20 år som Messiah med att förstå vad han hörde.
Nej, och sen då när jag väl hade kommit på det här då för 2-3 år sedan, så googlade jag då på mammans namn, och då kom det bara upp en dödsannons. Då hade hon dött några år tidigare.
Nej.
Så att det sista, alltså det fanns liksom inget sätt för mig att få prata ut om det här.
Nej, där tar man inte upp.
Att jag ringer.
Du går på begravningen. Alltså.
Jag har en fråga om den här massagen. Jo, jag har tänkt på en sak här de sista 25 åren.
Resten, sa hon något om massagen egentligen var påsättning?
Vad var hennes sista ord?
Nämnde hon någonting om det?
Det är slut på massageolja. Då är Messias bägge upplevelser. Jag undrar om inte min är värde här, just när det kommer till porr. Jag är ju hälften dansk och hälften svensk, som jag kanske har nämnt någon gång. Min mamma är från Danmark, så vi har ju släkten där nere. Och det var en, vi har en, jag vet, han är någon syssling som är, förr i tiden kallade man det lite eljest. Ja, men vi har en liten överklassdel av släkten nere i Danmark, så vi åkte ner till deras liksom stora sommarhus, och vi barn fick leka lite fritt, och så de vuxna hade fest. Och då var han var några år äldre än mig, hette Sön, lite älge. Jag tror inte han gick i skola riktigt, utan han hade lite egna aktiviteter, som man säger. Ja.
Vad hette han frågade, Sön?
Sören, va?
Sören.
Ja, Sön.
Danska är ju nästan stumma.
Ja, de är dolda. Så det blir S-Ö-N-E-N. Sön. Fast det är Sören.
Ja, okej. Okay.
Nej, men han frågade mig, jag tror jag var 9 eller 10, och han, har du sett hur man ballar? Va? Har du sett hur man ballar? Bolla är då göka.
Just det.
Just det, och göka är?
Det som föräldrar gjorde i det där kryphålet.
Jag förstår. Vadå, var de inne i kryphålet?
Ja, men det tror jag. De låg mellan väggarna.
Då blir det nästan ännu sjukare.
Det var jävligt trångt. Ja. Kanske bara var massage, vad fan vet vi?
Nej, vem vet.
Nej, men då drog han in mig i ett rum, jag och några andra barn, och så ska han få se, nu ska ni få se det här, det var någon sån här dansk gladporr som skulle visas. 9 år gammal, man vet inte riktigt vad man ska få se, och det är någon projektor, så han har den på så här Super 8 film.
Ja, det här mysiga ljudet som man är van vid, kanske från klassrummet eller någonting.
När de drar igång det här. Ja. Exakt. Och det börjar flimra på någon vägg där. Och öppningsscenen är det, jag blev ju, jag tänkte jag ska aldrig mer, det där ska jag inte göra, börja. Jag ska aldrig balla, det tänkte jag, för att det kommer in en farbror som ser ut som, minns ni Evert Ljusberg?
Va?
Ja, han är ju, han är inte lika på tapeten länge sedan Kardashian-familjen tog över, men
de tog över efter Evert. Han hade ett jävligt populärt program på SVT för sig som heter Har du hört den förut?
Ja, vi ska väl bara måla upp honom. Han såg ut som en stor norrländsk farbror med ganska lite hår, men lite yvigt. Det som var kvar var lite yvigt på sidan, och så hade han en sån, han såg ut som att han kanske drev ett jaktlag, eller att han hade jobbat på någon whiskyfabrik. Han såg ut som en norrländsk,
ja, men redig karl, ja, redig stort karl. Skägg, ja. Karl Gessa och ett yvigt liksom så här clownhår.
Ja.
En sån lite överviktig Evert Ljusberg kommer in på någon gräsmatta och klär av sig naken, och jag tänker, fan, nu börjar hända grejer här, men det är bara han. Och sen går han upp i någon ställning som är, har ni, när man går på aerobics och de ber att man ska ligga ner och så ska man cykla i luften.
Mm. Min pappa brukar ofta ligga uppe sådär på nätterna för att hålla igång sin kropp.
Och cykla i luften. Ja. Det är sällan man ser det på Sats eller Nordic Wellness.
Det här är Messias version av mamma fick massage. Pappa cyklar bara i...
Vad var det för konstiga ljud? Kroppen. Nej, det är pappa som cyklar.
Pappa som cyklar. Var är cykeln då? Nej, men han cyklar utan.
Nej, men den här mannen gör detta och det är jävligt... Och jag ser det är tjockt och det är hårigt och det var inte... Det här var ju före porrskådisar rakade sig, så att det var liksom hår överallt.
Just
lite,
det.
Man tänker Ronja Rövardotter, men när rövarna ska tvagas i snön där, när hon blir arg. Ut och tvätta er nu. Börje Ahlstedt kommer springa. Aj! Jag har inget barn! Ut så. Men efter han har cyklat ett litet tag så fortsätter, han är väldigt vig den här Evert Ljusberg, så att han lyckas liksom docka sin påle i sin egen mun, så att säga.
Det här är öppningsscenen på filmen.
Det är öppningsscenen i den här glada danska porrfilmen som jag han, då får se. Han, Sören tycker att jag...
Han lägger sin egen penis i sin egen mun.
Han gör han alltså lägger... det som Marilyn Manson opererade bort revbenen för att kunna göra.
Jaså?
Ja.
Som en cykel då?
Ja, han ville cykla med sig själv då, så att säga.
Alltså en jävla märklig... Men, och, det här, och sen börjar han liksom jucka. Så att det här är det första han sätter på är sig själv, fast då... Han ligger i en egen 69, så att säga.
Oj.
Det är ju en speciell ingång till erotikens värld.
Ja, verkligen.
Och jag tänkte, det här ska jag aldrig... För snoppen var ju liten, det var ju något fult. Det var det man kissade med. Så jag tänkte, är det så där det går till?
När man gör vad med det?
När man bollar?
Nej, men när mamma och pappa har berättat... Ja, vet du hur mamma och pappa älskar varandra? Och ibland händer det så mycket att man kanske måste... pussas och då blir pappa lite... Och så tänkte jag, fy fan, det är så där han ligger, farsan.
Men vadå, så där, Jakob, vet du hur barn blir till? Så trodde du att det var så där?
I flera år. Det var den enda bild jag hade, för jag rusade ut. Jag ville inte se mer. Jag blev så...
att en man böjer sig fram och stappar sin egen.
Men han la sig på rygg.
Och 9 månader senare kommer ett barn nu, mamma.
Vi börjar med att Evert Ljusberg munknullar sig själv. Och 9 månader senare kommer en fantastisk varelse.
Och 9 månader senare kom du, Jakob.
Det
var så jävla trasslig start på liksom min erotiska resa.
Ja, och det förstörde ju helt programmet, har du hört den förut för dig. Du kunde ju aldrig se Evert. Utan att...
Bara, tänka på förut barn. Bara, ja, jag har hört den och det var hemskt.
Nej, så där var verkligen en gång, någon gång. Så det, jag tror det handlar lite om vad som sker i stunden du gör den här lite syndiga handlingen. Vad sker inom dig? Hur uppfattar du situationen? Om du då ska gå vidare och fortsätta med det du håller på med, eller om du ska sluta cold turkey och säga att det här var ingenting för mig.
Det var ännu en fredag, ännu ett freakshow. Vi hoppas att... Förlåt, vad tänkte du på Evert Ljusberg igen?
Det är svårt att släppa den här bilden. Jag har ju inte väckt den här bilden på årtionden, men nu är han tillbaks.
Jag hör det. Ja. Vi får hoppas att de som lyssnar på det här inte hör av sig, att det inte blir några arga inlägg från DNs chefredaktör. Vi hoppas att våra rövarband till lyssnare, våra tiggare längs stadens gränder och de luggslitna outcastsens utan varken mål eller mening ändå är nöjda med det vi levererar den här veckan. Det här är ju podcastarnas motsvarighet till Pizzeria San Remo. Våra jätteräkor är såklart inte ekologiskt odlade, men det är ingen som förväntar sig det heller.
Vi vill inte ha några kommittéer efter.
Nej, fy fan vad jobbigt.
En pizza, en stor stark och lite Jack Vegas.
Ja, verkligen. Jag brukar säga som så, det här har varit mitt motto sedan jag började med det här. Om folket är nöjda så är jag nöjd. Det är mitt motto.
Ja.
Verkligen.
Det är bra.
Det är en svanktatuering.
Lång, va? Hela ryggen. Om folket är nöjda så är jag nöjd. Jag tror inte att Martin Björk skulle bära den med stolthet, om jag är så ärlig.
Nej, det är inte säkert.
Nej. Vi hörs nästa fredag.
Puss på er.
Hej då.
Hej.